Välkommen till Resepodden, en podd där vi pratar om resor vi har gjort och annat för att inspirera er om resor. Jag heter Lena.
Och jag heter Madeleine.
Och i det här avsnittet så ska vi ju prata om en resa som Madde har gjort till Vietnam. När var du där, Madde?
Jag var i Vietnam 2018, tror jag. Mm. Ja. Januari ungefär, januari-februari, i 2 veckor.
Vi intervjuade ju Mirja förra veckan och hon var ju på samma hotell något ja. Senare som du
jag
var
på. Jag vet, det är helt sinnessjukt. Jag kommer ihåg att jag såg i hennes Facebookflöde så här en bild, jag bara, gud, där har jag också varit. Och det är, så här, det är ett jättefint hotell på en ö utanför södra Vietnams kust som heter Phu Quoc.
Mm.
Och där håller de precis på att bygga upp en del nya resort. Så det var ganska billigt att åka dit när jag åkte. Och jag vet inte om det fortfarande var det när Mirja åkte. För att det var liksom fortfarande under uppbyggnad.
Mm, okej. Okay. Men tyckte du om stället då?
Ja. Ja.
Inte riktigt kanske, ja.
Nej, alltså så här, alla som jag har pratat med var så himla positiva till Vietnam. Men vi var inte övertygade, faktiskt.
Nej, och jag vet ju att en viktig grej för dig, som jag tror att alla vet, det är ju maten.
Ja. Oh.
Så jag tänkte så här, vi hoppar på den på en gång, så tar vi bort den sen.
Ja.
Det är ju någonting som du faktiskt har nämnt för mig. Mm, och det sa du till mig när jag skulle åka till Bali. Du var att så här, det, för vi pratade om vart vi skulle åka och Vietnam kom upp då också. Och du tyckte inte om det. Det var för lokalt. Det var för inte anpassat för turister. Beskrev du det som.
Alltså det var typ en så här kulinarisk kulturkrock.
Mm.
Skulle jag beskriva det som. Vietnamesisk mat i Sverige är ju jättegott.
Mm.
Så jag åkte dit med skyhöga förväntningar och tänkte, fy fan vad mycket god mat vi ska äta. Det här ska bli så gott. Så kom vi dit och det var...
Och man tänker ju, ursprunget är ju bättre liksom än...
Ja, exakt. Ja.
Mm.
Första kvällen fick jag skicka tillbaka 2 rätter på den restaurangen vi var. Eller vi skickade ju inte tillbaka såklart för det var så billigt. Vi beställde bara in nytt och åt inte.
Va?
Så till slut så fick jag först beställde vi någon soppa som var som slem. Alltså det var som slem i konsistensen.
Ja, det låter inte gott. Men många tycker ju att det är nice med att det är ändå lokalt. Att det är lite annorlunda så man får testa på nya saker. Så det låter ju lite så här masstristigt. Att bara, nej men maten var inte tristanpassad.
Ja, men här var det nog någon så här kultur, dels en kulturgrej, för att jag är rätt van vid att, men när vi skulle få kyckling, vi beställer in kyckling till exempel, då är man ju van vid att antingen får du kyckling på ett ben, alltså på klubba till exempel, eller så får du en filé, alltså bitar utan ben.
Mm.
Men här var det som att de hade tagit kycklingen, grillat den hel och bara hackat upp liksom med ben och allting.
Oj!
Så att det var så här blandat kyckling och ben. Alltså jättekonstigt.
Så man visste inte vad man fick liksom när man tog för en tugga?
Nej, inte riktigt liksom. Så det var lite märkligt. Och så var det var något med smakerna som liksom inte riktigt klickade med den smakpaletten som jag är van vid. Och jag är säker på att de som bor där tyckte att det är helt fantastiskt bra mat. Och det är det ju säkert. Men det var som att det inte riktigt bara passade vår västerländska smakpalett. Och det var inte bara jag. Det var också min sambo, min pappa och min pappas sambo.
Mm.
Som upplevde det här. Som hade problem med maten. Okay. På den här ön Phu Quoc. Det var ju bättre inne. För vi gjorde en trip till Saigon. Eller Ho Chi Minh City.
Mm.
Som är på fastlandet. Där var det ju bättre. Men det var också mer storstad. Med liksom backpackerturism på ett annat sätt.
Mm. Okej. Okay. Okay, du får berätta klart om den här maten när du skickar, eller inte skickar tillbaka, den där slemsoppan och sen, jo, och vad och är det sen, mer som vi får en bild av vad det är för typ av mat?
Ja, men då tänkte jag så här, okej, men då let's go safe liksom. Vårrullar. Vietnamesiska vårrullar. Det kan ju inte bli fel.
Ja, de här glas vårrullarna.
Ja, precis. Jo, det kan bli fel. För det var någon räka där i som smakade så mycket fisk. Alltså, och du vet när någonting smakar fisk i dålig bemärkelse. Hela, alltså jag tog en tugga, jag kunde inte äta mer. Och ingen i vårt sällskap vill, alltså alla smakade de, men det kan ju inte stämma, det ser ju jättegott ut. Jag bara, men smaka. Alla smakade, ingen åt det.
Oj, alltså.
Så då bara, okej, men nu får jag go mega safe. Hamburgare kan ju inte bli fel. Jo, det kan det, tydligen. För hamburgerköttet kan vara som gummi.
Va?
Det var som så här, det var så dåligt bara. Och brödet var så torrt och det var som ett så här billigt hamburgerbröd från Ica liksom. Som hade legat utanför påsen i typ några timmar.
Jaha.
Alltså det var så dåligt.
Men alltså var det en dålig restaurang där bara?
Nej, det var en fin restaurang. Alltså det var ju så, den ön var ju inte vana vid västerländska turister. Det hade liksom inte varit... De här resorten var ju under uppbyggnad så att säga. Så att det hade inte riktigt landat hos dem än. Och det enda jag kommer ihåg är liksom att det fanns en shoppinggata. De spelade Happy New Year av ABBA på repeat. Fast det var 2 veckor sedan nyår hade varit. Skitjobbigt. Och det fanns liksom en gata med restauranger. Och det var ju väldigt så här schabbiga restauranger, verkligen street food restauranger. Och den här första som vi gick till var ändå lite mer uppstyrd, fin uteservering restaurang med en scen och artister som spelade och sånt där.
Aha,
okay. Så vi tänkte ju att så här, men det här kan ju inte bli fel i alla fall. Här blir vi inte sjuka och sådär. Jag ska bara försvara ön lite grann. Det är också, den här ön är, det stället är också ätit den bästa skaldjuren någonsin, någonstans. På en av restaurangerna. Ah. Som drevs av en amerikan.
Men kan du berätta lite mer om den här ön? Alltså, vart ligger ön? Vad heter den? Hur stor är den ungefär, liksom? Är det liksom Gotland i Vietnam, liksom?
Ja, den är nog kanske som lite större än Gotland, tror jag. Men inte långt ifrån. Ligger... syd, nu måste jag tänka, sydväst tror jag, om Vietnam. Rakt ut från Ho Chi Minh eller Saigon. Och heter Phu Quoc.
Det känns väldigt känd nu i alla fall, eller? Har inte den trendat än heller precis? Det känns som att så fort någon pratar om Vietnam så säger de Phu Quoc.
Den har trendat mycket. Den började väl trenda lite innan vi åkte dit. Men har väl trendat ännu mer efter. Vi åkte ju charter dit. För att skulle man åka flyg så skulle det tagit typ 24 till 48 timmar att resa dit. Medan charter var ju liksom raka vägen. Verkligen. Okay. Det var ju bara ett flyg och sådär. Och så bodde vi på ett väldigt barnvänligt hotell. Det gör jag ju inte om. Men... som var jättefint och helt nybyggt och sådär. Så det var så jäkla fräscht och fint där. Och den ön, det fanns inte jättemycket att göra där. Så jag tror att gillar man att turista och liksom sightsea mycket och se mycket historiska ställen och sådär. Då är det kanske inte ett ställe du vill vara på i 2 veckor.
Okej. Så det där kanske är ett sånt där ställe som du har pratat om förut, att man kan vara där på en vecka och verkligen relaxa semester och sen så typ åka in till fastlandet då istället, eller har Vietnam många öar som man kan så där köra öhopping liksom?
Nej, jag tror inte Vietnam har så många öar, men du kan ju åka in till fastlandet absolut, och då har du ju både Ho Chi Minh City och Hanoi. Som är ju två stora populära ställen att åka till. Hanoi ligger ju i norra Vietnam. Om man vill sightsea på ön så har de ju... Jag tror vi gjorde 2 stycken turer. Det ena var till någon så här historiskt fängelse. Där de hade haft fångar. Nu kommer inte jag ihåg vad det var för fångar och varför. Men jag tror att det var under amerikanska kriget. Eller när USA var i Vietnam.
Vietnamkriget.
Ja, Vietnamkriget, precis.
Mm.
Och så kan man åka
undrar
till
vad de kallar det.
Ja, jag undrar också vad de kallar det. Vi åkte ju också till, men det var i Saigon, till de här tunnlarna.
Mm.
Som vietnameserna grävde. Vietnameserna hade ju inte samma liksom kaliber av vapen och helikoptrar och alltså såna där saker som amerikanerna hade. Men de var ju superduktiga på att klara sig ute i djungeln.
Mm.
Och då grävde de tunnlar för att gömma sig. Så de hade som ett helt tunnelsystem där de kunde bo.
Aha.
I skogen. Och gillrade liksom fällor ute i djungeln. Och hade men massa så här smarta sätt att klara sig. Och det var superhäftigt. De Ho Chi Minh-tunnlarna, tror jag de kallas, var vi och besökte i Saigon. Det ska man absolut göra om man åker dit. Det får man bara inte missa. Mm. Och då tog vi via TripAdvisor någon vanlig tour. Det kostade inte så mycket och det var verkligen värt pengarna.
Mm. Ja, men det är nice.
På ön så hade de pepparfarm. Du vet ju att jag älskar stark mat.
Ja.
Det känns som att bara allting jag pratar om så här, leds tillbaka till mat. Men en pepparfarm, de är kända för sin peppar för kock på ön. Och de har tydligen bland världens bästa peppar. Alltså svartpeppar och vitpeppar.
Mm.
Och det är tydligen för att de använder alltså fiskgödslar, den här peppan. För det är ju fiskebyar, mycket fiskebyar där. Så det finns ju mycket så här fiskrester kvar.
Ja, ah, okej.
Okay. Ja, din ansiktsmin är inte så här superhärlig.
Nej, jag vet, alltså så här, vadå kogästel? Alltså det är väl inte fräschare det egentligen. Det är bara, det låter så här, kvarlevande av fiskar som blir till användet för att skapa peppar. Ja,
Jag fattar. Mm. Vi köpte i alla fall massa peppar och den är så jävla god. Alltså jag kan typ bara, jag pepprar allt med den.
Men vadå, är det skillnad på verkligen på peppar och peppar? Alltså jag är ju den som har sämsta smaklökarna här. Liksom. Men,
Absolut, att det är, alltså den här peppan, den liksom luktar verkligen, alltså peppar och lite syrligt. Ja, den är så jäkla god. Man ska ju absolut ha peppar som man maler i kvarn. Du kan ju inte ha så här svartpeppar på burk. Det är ju, alltså det är ju jättestor skillnad. Vi ska ha pepparprövning du och jag någon gång.
Oh my god, jag gör det. Alltså så här, jag är på att pröva. Så ska jag se om jag faktiskt har så dåligt smaksinne som jag tror att jag har.
Det ska vi göra. Vi kan få börja med att lukta i alla fall så ska du få känna skillnaden. sen har de ju också pärlfarmar. För de har ju, odlar ju pärlor.
Aha.
I sina musslor liksom.
Mm.
Så det har de där. Jag köpte jättebilliga pärlörhängen. Massor köpte jag.
Oh, så äkta också.
Ja, äkta. Jag köpte ett par äkta som var rätt dyra. Som var från en sån här riktig farm. Och så köpte jag äkta som var billiga. Och det som gör om de är dyra eller billiga är hur tjock själva pärllagret är. För när de odlar pärlor lägger de i en pytteliten plastkula i de här musslorna. Som de får bilda pärla ovanpå liksom.
Jaha, okej. Okay.
Och beroende på hur tjockt, alltså hur länge de har fått bilda pärla och hur tjock pärlager det är, desto dyrare eller billigare blir ju själva smycket liksom. Så jag köpte ett par dyra pärlörhängen och så köpte jag flera billiga i rosé och i vitt och i, det var så mycket fina pärlörhängen där.
Mm. Men okej, nu hoppar jag lite här, men tillbaka till den där. Jag älskar skaldjur. Skaldjursrestaurangen, det bästa i världen. Var ni på den?
Ja, jo, vi var på den och det var, vi kollade ju, vi upptäckte TripAdvisor lite inför den här resan. Vi var ganska sena på den bollen. Och där kollade vi liksom topplistan på restauranger. Då låg den här verkligen i topp. Och vi läste på i recensionen att så här, du måste boka typ en vecka i förväg. För att få plats där. Så vi bokade en vecka i förväg. Och vi kan lägga upp en bild på den restaurangen i vår Instagram. För nu kommer jag ihåg vad den heter. Där heter vi Resepodd. Så in och följ oss där för att se den bilden på den restaurangen. Det var verkligen så här sydamerikanskt sätt att äta skaldjur. Det var som att du fick välja smak på grytan. Och så fick du en stor gryta med skaldjur och potatis i. Mm-hmm. Som du liksom åt med händerna. Så där, och där låg det liksom krabba. Så du var tvungen att ha så här verktyg för att så här kläcka. Alltså, du var liksom inte skalat, så att säga.
Men lite roligt sätt ju ändå att äta på, liksom.
Det var skitkladdigt.
Ja, precis. Jag tyckte, det är ju inte alltid... Det är inte det bästa om man går på så här första dejt, om man säger så.
Det var ingen dejtmat, absolut inte. Ja. Men det var det absolut godaste skaldjuren jag ätit. Och det var ju för att den här sås, alltså den här grytan som de gjorde i, var ju så jävla gott, alltså.
Mm-hmm. Men vad var det? Det var massa skaldjur och potatis i den här grytan.
Ja. Och det här låg typ i en sås, liksom. Allting låg i en sås som var jättesmakrik. Så att... Allting hade ju fått som fantastisk, liksom, het, fyllig smak. Alltså, jag bara drömmer tillbaka till det. Jättegott. Det känns som att det kändes som att det här var ett sätt de säkert åt skaldjur i typ Texas.
Ja, jag känner inte till det, men...
Det låg så här hela majskolvar i också. Det känns ju inte som att det var supervietnamesiskt. Men de har ju mycket bra skaldjur där på den ön, för det är fiskebyar överallt.
Ja. Förutom den där som smakar fisk.
Ja, precis.
Man kan alltså ha otur också. Men, okay, men så generellt så var maten dålig på för kock. Förutom den där restaurangen. Men på fastlandet, du sa att det var lite bättre i alla fall.
Ja, men där var det bättre. Där åt jag mycket indisk mat av någon anledning. Och det var gott. Indisk mat i Asien är ju generellt bättre, tycker jag, än i Sverige. Antagligen för att det är liksom... Man är vanare att laga indisk mat där, gissar jag.
Men sen så tror jag väl också många av rätterna där får väl lite sin rätta form. Också med att de får vara starkare. Många rätter här i Sverige ska ju göras lite mildare. För att många här är lite mesiga som jag själv, liksom. Därför har jag har varit så här, nej men gud, jag kan inte äta indiskt, för att jag typ har en bild av att indisk mat är jättestarkt. Och sen så bara, nej va? Nej men mycket är ju inte starkt, bara för att det är ju så försvenskat, liksom.
Mycket indisk mat är ju typ söt.
Mm.
Alltså chicken tikka masala är ju inte stark, den är ju typ söt.
Jag kommer knappt ihåg, alltså jag har typ inte ätit indiskt tillräckligt mycket, alltså. Så det måste jag utforska mer om. Men okej. Så maten har vi ju pratat lite med. Och de här lite se att göra, så har du ju nämnt några. Finns det fler grejer som att se och göra där borta? Alltså är det mycket så här djungelområden och mycket fina utsikter, eller mest stad? Eller
inte som vi uppfattade i Fukok. Det fanns ju vissa så här... det fanns ju mer naturaktiga aktiviteter. Vi var väl inte så mycket för det då när vi åkte. Det har väl växt för oss mer på senare år att göra sådana saker. Och så var det mycket vattenaktiviteter, såklart, vilket inte är min grej, uppenbarligen. Så här paddla och sådana saker. Och det var ju det som var grejen med Fukok. Vi tyckte ju inte att det fanns så mycket att göra. Vi hade ju helst sett lite mer historiska sightseeing-grejer och alltså arkitektur och coola byggnader, pyramider, liksom. Alltså den typen av saker tycker vi är roligast. Och det, så mycket sånt fanns inte. Så jag tror man ska vara lite beredd på att så här, om man åker dit, gör det om du vill ha mycket relaxing-tid. Och välj då ett nice hotell.
Med ett stopp på en resa med, liksom. Inte kanske en hel resa dit. Jag tycker det känns jätteovärt att åka så långt för att bara liksom typ chilla. Då vill man ju kunna se och uppleva mycket, liksom.
Ja, vi åker ju mycket för att få värmen. Och vi vill ju också uppleva saker. Men då gjorde ju vi vår avstickare till fastlandet, vilket funkade rätt bra.
Hur var liksom människorna och servicen och sånt där?
Nej, men det var jättebra. Alltså, det är verkligen Thailand-känsla. Jättesnälla människor, bra service. Jävligt skitigt dock.
Mm-hmm.
De hade ju inget sopsystem.
Luktade det mycket överallt och så också, eller?
Ja, det luktade. Fast jag vill minnas att jag tyckte det luktade mer i Bangkok än vad det gjorde här. Men det var ju liksom plast överallt och smutsigt. Så. För att de har inte, med tanke på att det är en sån gammal infrastruktur där, och de har liksom inte kommit igång med sin ekonomi riktigt, och det är precis nu de har börjat få turister, så att de är inte vana att ha pengar, alltså så här, allt det gör ju att de inte har ett sätt att hantera sina sopper.
Logistik kring det hela och infrastrukturen finns inte där liksom.
Precis.
Och stackars dem nu med corona alltså, när alla turister bara försvinner och så bara hej, just det. Nu börjar jag för scratch.
Men det ska jag berätta också. Det slog mig. Har du någonsin tänkt på det när du är ute och reser? Hur tänker du på det i förväg? Hur liksom infrastruktur och sånt är på ställena du åker till? Är det något du tar hänsyn till överhuvudtaget?
Nej, alltså jag har faktiskt inte tänkt på det sen när jag åker dit. Alltså att kolla upp sånt innan. För det är typ en del av att liksom upptäcka det nya landet. Upptäcka delen som man är och besöker på. Men sen så tror jag så här, man tar väldigt mycket för givet att man bor i Sverige och så åker man. För att många av de ställen man besöker eller har besökt tidigare har ju infrastrukturen och logistiken kring det hela. Att det, har, alltså att det fungerar. Om man liksom åker ut mycket i Europa och sådär. Så att mycket tar man för givet. Men sen, nej. Det är nog ingenting som jag, alltså som jag reflekterat över innan jag åker.
För jag tänker också, reflekterar du något över hur det är med liksom samhällstjänster? När du åker.
Hur menar du då? Till exempel sådana här som sopmän liksom som hämtar upp
sopor. Nej, jag tänker på poliser och sjukhus. Alltså sådana här standardgrejer i Sverige. Reflekterar du något över den typen av saker innan du åker utomlands?
Nej, alltså jag gör inte det faktiskt. Alltså sådär, till exempel när jag funderar på om man ska åka till Mexiko, så var det ju folk som bara, fast inte säkert, du borde inte göra det liksom. Och sådär, alltså att det inte är så säkert, och det har ju också med, exempel, med polisen att göra och hur det funkar och att det är väldigt korrupt och sådär. Men... och även alltså nu med sjukvården så skulle jag kanske göra det alltså under corona ifall man skulle resa. För att då finns ju en annan risk liksom att man kanske behöver hamna där. Men annars är det ingenting jag reflekterar över för att man, alltså, jag säger, ja, det händer det så händer det. Då får man ju lösa det på plats liksom, typ så. Du då?
Nej, innan den här resan var det inget jag någonsin reflekterat över.
Mm.
Men på den här resan så slog det mig att jäklar, om saker händer så då vill man kanske inte vara vart som helst i världen.
Nej. Men kände du så att Phuket var en sån stad som du inte hade velat vara i om någonting hände? Ja,
absolut. För det som hände var vår sista dag på Phuket, låg vi vid poolen. Det här var ju ett väldigt så här, barnkärt hotell, jättemycket barnfamiljer. Och vi ligger och läser vid poolen. Och helt plötsligt, så rakt framför våra solstolar, vi liksom låg vid poolkanten, så kommer det upp en vuxen person med ett helt livlöst barn.
Fy alltså.
I famnen. Helt blå, livlös. Och ropar bara, whose kid is this? Var är föräldrarna liksom? Och helt plötsligt så kommer folk rusande. Föräldrarna satt på uteserveringen och åt fortfarande frukost typ. Och de börjar göra hjärt-lungräddning. Och det här är precis framför våra solstolar. Så att det var så mycket folk där så jag går därifrån. För jag tänker, jag gör ingen nytta här. Det är bättre att jag går härifrån. För de håller redan på med hjärt-lungräddning. Det finns inget jag kan göra. Mamman är där helt, alltså, helt panikslagen. Helt panikslagen. Som tur är så får de liv i det här barnet.
Oh shit alltså. Ah,
till slut.
Men, hur gammal var barnet typ?
6 kanske. 5-6 år.
Mm.
Och det var så skakande. Och då sa de det att så här, jag tror det var ett brittiskt par som hade liksom gjort hjärt-lungräddning och räddat det här barnet. Och de bara, ni måste åka in till sjukhuset nu. För att hon kan fortfarande ha vatten i lungorna och så här, hon är inte utom fara. Ni måste åka in till sjukhuset. Och det slog mig då att jag har inte sett en enda ambulans på 2 veckor. Jag har inte sett en enda polis på 2 veckor. Inget sånt har jag sett alls. Och det är inte en stor ö.
Mm.
Och så tänkte jag att jag var så glad att så här, det inte var någon av oss som hamnade i den situationen där.
Mm. Gud vad obehagligt också att behöva se det så himla nära inpå liksom. Gud, usch, jätteobehagligt. Och där blir man så här, hoppas, finns det ett sjukhus liksom? Är det med vårdcentral liksom? Alltså så här, finns tillgänglig hjälp? Där? Ja, men precis. Och fy, usch. Alltså jag får typ så här, ja, jobbiga känslor i kroppen liksom. Av att höra sånt där.
Det var ett riktigt tråkigt sätt att sluta en annars väldigt bra semester. Det var liksom... Det där satt ju spår igen väldigt länge. Alltså vi var skakade ganska länge efter det där. Man hade liksom inte lust att göra någonting.
Nej. Men gud, alltså jag tänkte så här. Gud vad skönt att ni ändå fick se att barnet överlevde. Att de fick liv i barnet. Tänk om ni inte hade gjort det. Det hade ju varit ännu värre liksom.
Ja men tänk om, de inte, alltså, vi hade, tänk om de inte hade fått liv i barnet. Jag kan inte föreställa mig vad det hade gjort med. Alltså än idag, om jag är på hotell där det är barn. Så har jag svårt att inte hålla koll på barn i pool.
Mm.
För det var så skrämmande att vi låg där. Det var helt tyst. Vi låg och läste liksom. Och vi hörde inget. Alltså det är som de säger. Mm. Folk drunknar tyst.
Ja.
Man märker ingenting.
Mm. Nej, ja. Alltså man har ju hört om det där, så man eller så här, att folk ifrågasätter vad att man prasslar eller så här, spattlar, ja, vad det nu heter. Och att det börjar låta, men så här, får du kramp och inte kan röra dig till exempel, så sjunker det ju.
Liksom. Ja, jag vet inte vad som hade hänt där eller någonting. Det var ingen som såg någonting och jag märkte inte ens när... Jag märkte inte att något hände förrän den här vuxna kom upp skrikande i poolen. Liksom.
Mm.
Och det var ingen jättestor pool heller. Det var som en liksom, lite mindre än en vanlig som du gör som du motionssimmar i.
Mm. Men, okay, man är ju superglad att den där personen i alla fall såg det och uppmärksammade. För tänk om alla bara sådär, legat och gjort sin egen grej. Liksom. Men usch. Tråkigt avslut på resan, men skulle, om vi kommer bort från den nu och så här, pratar om maten, servicen och hotellet. Annars, du var väldigt barnvänlig som du inte tycker om, men det var ju bra kvalitet och fräsch och sådär. Men ja. Generellt då, Vietnam, vad tyckte du?
Jag skulle nog kunna åka tillbaka, men inte till Phuket. Jag skulle nog kunna åka tillbaka till Saigon och Hanoi och se lite mer. Där tror jag det finns ganska mycket mer att se. Också bra utgångspunkter för att åka vidare i Asien till andra ställen. För det gjorde ju faktiskt vi. Men det får vi nog berätta om i ett annat avsnitt.
Mm. Där var det också något spännande som hände.
Ja, vi kan. Vi kan väl. Vad skulle man kunna säga? Vi skulle kunna hinta om att... jag var lite del av det korrupta systemet. Helt ofrivilligt.
To be continued.
Verkligen. Ska vi prata om det nästa vecka?
Ja, men det gör vi då. Då pratar vi om resan till Singapore och Singapore.
Ja.
Det blir kul. Men... följ oss på Instagram, där uppdaterar vi ju när vi släpper nya avsnitt. Så följ oss där heter vi Resepodd. Och annars så hörs vi nästa vecka. Ha det gott!